Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är måndagen den, nu ska vi se, 29 juni när vi spelar in det här. Men jag vet inte riktigt när det kommer sändas för att semestertider hägrar och vi spelar in lite avsnitt i förväg helt enkelt. Men idag så tänkte vi prata lite om marknaden, börsen just nu, våra spaningar inför sommaren och lite om vilka lärdomar vi har tagit med oss här från första halvåret 2020 som har varit minst sagt turbulent. Och vi befinner oss inte i källaren på Regeringsgatan utan vi har begett oss till våra kompisar på Placera och sitter och poddar hos dem tillsammans med Per Ståhl, Placeras fondskribent. Kul att podda med dig, Per.
Kul att ha er här.
Ja, exakt.
Jag vill säga.
Kul att få gästa er. Det känns lite mer high tech i den här studion än nere i källaren. Sen är det också så här, man blir lite, vad ska man säga, nostalgisk och får lite separationsångest, för när vi kommer tillbaka från semestern så kommer vi förmodligen inte att podda i den här berömda studion längre, nere i källaren, absolut längst ner i bunken, kallt, stökigt, jävligt. Våra gäster brukar ofta fota bara för att visa hemma på sina organisationer att så här kan det också se ut. Men
vi har nog haft vår sista podd i källaren.
Ja, men jag tror det.
Ja, ni har kört det.
Ja, för den här herren bredvid mig ska ju upp till Boden.
Mm.
Han ska lämna sin kära ö som vi har suttit och mobbat honom lite för.
Men gör ni som börsveckan ett litet sommaruppehåll då? Kan man säga det?
Nej, börsen gör inte sommaruppehåll och det gör inte vi heller. Däremot så fuskar vi lite grann och har spelat in några avsnitt i förväg. Men det är bara för att vi har haft intressanta gäster. Men vi har ju hittat, det är ändå 2020, Per, och det är ändå techbolagarnas år får man väl säga. Så vi har ju ändå hittat digitala lösningar för att kunna podda på distans. Om än vi får tumma lite på kvaliteten. Och grejen är, det händer ju så himla mycket på sommaren och sommarbörsen och allt vad det är. Och det kommer vi säkert prata om nu också. Så att jag ska inte sväva iväg. Vi liksom faller tillbaka till att vi gästar dig här idag, Per. Så att riktigt kul att ha det här. Det kändes lite grann som ett eftersnack innan vi kom igång med podden. För det är så pass roligt att prata med dig och bubbla och vi ses inte varje dag och sådär. Men
Nu kör vi.
Ska vi börja där egentligen vad vi tror om sommarbörsen? För vi är ju ändå i slutet på juni just nu. Vi har haft en månad av sommarbörsen är ju precis snart över.
Ja, om man går på tidig semester. Men absolut, det är väl nu det börjar på riktigt. Men börsen sen årsskiftet är ju ner 5%. Vi har ju varit ner betydligt mer än så. Vi har ju haft en otroligt stark uppgång sen botten där i mars. Och det blir väl nu till sommaren som det blir lite korten på bordet och vi får se om den här uppgången har varit motiverad här när bolagen ska lämna sina kvartalsrapporter i mitten på juli. Vi har ju precis haft strategimöte tillsammans med Pekka, er makroskribent, och han landade ju i det här att det är ett väldigt osäkert läge och 50% i fördelning hade han mellan aktier och räntor här framöver. Vad är era tankar efter strategimötet?
De är grumliga, håller jag på att säga. Nej, men det är ju både ris och ros och det finns väl, ja, vi var ju på samma strategimöte, men det känns ju, det är ju lite blandat. Jag tog ju pucken tidigt, jag pratade ju i Kina direkt med Pekka, för att jag har läst ganska mycket om Kina. Det har både varit ris och ros, att det är bättre än förväntat och det är sämre än förväntat, och det känns väldigt så här blandade signaler, makrostatistiskt, tycker jag.
Ja, men någonstans känns det som att, jag menar, vi började ju prata om coronaviruset kanske 21 januari någonting i Kina. Och sen så var det på många släppar i alla fall, även om vi inte fick liksom den här rejäla sättningen förrän 24 februari när det spred sig runt om ute i Europa. Men Kina har ju varit långt före oss och vi har sett en rejäl återhämtning i Kina. Även om vi börjar se att det här och var tenderar till att komma en liten minitendens till andra våg. Men där är man ju ganska spot on. Och jag lyssnade på en podd som var ganska tänkvärd där man sa att coronaviruset idag i juni 2020 är inte samma sak som i januari eller februari 2020. Det är för att idag har vi så pass mycket, mycket mer information om viruset och även sjukdomen.
Och hur man
behandlar det. Så att man har bättre förutsättningar också att överleva nu även man hade innan, och också att AstraZeneca som svenskt brittiskt bolag såg en nyhet här om bara för några dagar sedan att de förmodligen ligger längst fram i framtagandet av ett vaccin, för det är väl det kanske som skulle få fart på börsen, tänker jag. Vad tror du där, Per?
Jag kan hoppa in där bara. Jag kan väl säga att få fart på börsen, vi har väl redan fått fart på börsen även fast vi inte har något vaccin.
Jag tycker vi har fått en återhämtning. Sen ska börsen ha gått upp i USA. Det tycker jag är ganska logiskt med att de är bättre positionerade och har varit och har en större andel tech. Där kan man tycka vad man vill om värderingen och sådär. Men det är vad det är. I Sverige där kanske vi inte ska upp lika mycket och det är vi inte heller. Så att någonstans så tycker jag att det finns en viss rational kanske i att Sverige inte hängt med i vågen upp och risk on. Så att vi har ju haft en viss återhämtning men vi har inte drivit det vidare. Per, är du förvånad över kraften i återhämtningen? Börsen brukar kunna fokusera på en sak och när man sett att det har blivit nattsvart och sen börjar bli ljusare och sen är det det man går på, ett positivt tolkningsföreträde.
Ja, jag tycker det har gått jättesnabbt. Men tittar man på alla stimulanser och så, jag såg någon uträkning, då motsvarar väl stimulanserna börsuppgången eller något sånt här. Och det gör, jag vill inte vara djävulens advokat, för det brukar aldrig vara. Men jag är inte så säker på att ett vaccin är jättebra för börsen. För då tror jag att många kommer säga, ja, då slutar Fed, då ser vi inga stimulanser och mycket som likviditet. Som, jag vet inte, det är jättebra för mänskligheten, men jag är inte helt hundra på att det är så jättebra för börsen faktiskt. Ja, om man konstiga saker har hänt för. Jag vet inte. Men vi lär ju inte få se en uppsjö av stimulanser när vi har ett vaccin ute. Nej. Tror jag. Så jag vet inte. Det är lite, det borde ge och ta. Men det är klart att det är ju jättebra om vi kan rädda liv. Men vi får se. Jag vet inte. Jag tror ändå man ska lyfta ett litet varningsfinger. Jag är inte helt hundra på att det kommer att bli det här. Ja, nu lyftet. Kör vi. Nej, lyftet ändå. För det kommer vara mycket på den positiva sidan som kommer nog att backa ganska rejält, tror jag, med centralbanker och stimulansbanker som kostar massor med pengar. Det får vi inte glömma bort. Det måste ju skatteintäkter och momsintäkter nu för att fylla det här om vi inte ska ha ett gigantiskt skuldberg.
Jag är lite inne på ditt tema där också. Jag tror, även om jag först vill betona, jag är absolut inte någon motståndare till vaccin. Nej, vaccin är liksom det bästa. Ja. Det har ju räddat otroligt många liv här. Men jag tror att vi har lärt oss vad det är svininfluensan där när man skyndar fram ett vaccin. Jag tror inte att världen kommer vilja göra det en gång till. När vi såg de konsekvenserna som blev för framförallt barn som tog det. Jag kan ingenting om vaccin och nu är jag ute på väldigt, väldigt djupt vatten. Men jag tror det här att sätta för stor tilltro till att vi kommer få ett vaccin snabbt. Det tror jag inte riktigt. Jag antar att man kommer vara än mer noggrann med testningen den här gången.
Alltså det tror faktiskt inte. Jag tycker det här är jättespännande. För H1N1 när vi hade svininfluensan, det var, vi får backa bak till 2009. Och där utlyste man en pandemi i, om det var mars eller april, och börsen var upp rejält från att man utlyste pandemin till att man avblåste den året senare. Då ska man också betänka att vi var under botten finanskrisen och att vi liksom hade vänt upp i Sverige i oktober året innan och vi började vända upp i USA i mars det året.
Och vi hade inga nedstängningar av samhället, det går inte att jämföra.
Nej, vi hade inga nedstängningar av samhället då, och sen var det inte liksom ett sådär novel virus heller som det var den här gången, så att det var väl kanske lite enklare. Men jag tror någonstans att det är ju inte vaccinet per se. Vi har sett att börsen vill ha ett vaccin. Det kan man inte komma ifrån, för man har sett hur börsen har reagerat när det kommer positiva besked. Globala börser upp 3-4%. Liksom. Det är en enorm drivare för börserna just nu och risksentimentet. Men samtidigt så känns det som, ja, då får vi bort den osäkerheten. Sen kommer ju nästa som vi inte har pratat jättemycket om, vilket vi fick lyssna nu till på det här strategimötet då, och det är ju presidentvalet. Och där bjöd ju också Pekka på en insight om att det kanske är så att Trump börjar ge upp. Jag vet inte var den informationen kommer ifrån, det är ingenting jag har noterat själv heller och jag är ju inte speciellt politiskt bevandrad. Men jag tyckte att det var lite spännande och man vet ju vad man har men kanske inte vad man får. Och Biden, han vill ju rulla tillbaka och höja rätt mycket skatter. Och det här är ju kanske vara lite jobbigt för småbolagen. Jag tycker inte att vi har sett det i kursen ännu. Så det är ju en liten sån där, vad ska man säga, negativ bubblare.
Nej, men visst. Ja, damerna först.
Nej, jag tror absolut att det är något man ska hålla koll på här under sommaren och att börsen kan reagera negativt om det är så att Bidens ledning i opinionsmätningarna utökas. Senast hade han ju 14% ledning, så att den, men det är långt kvar tills valet. Men jag tror också det man inte räknar med där när man tänker att han har talat om höjda bolagsskatter. Dels så måste han ju då få med sig liksom kongressen, senaten och representanthuset. Det är ju inte alls säkert att demokraterna får majoritet i båda husen. Och det andra, det är ju att demokraterna och Biden vill ju liksom ge utökade stöd till låg- och medelinkomsttagare, vilka ju är otroligt viktiga för ekonomin med, om de får en ökad konsumtionskraft. Men det är klart att bolagsskatten är väl någonting som börsen verkligen kommer reagera på. Men jag tror att man ska inte ta bort aspekten i att en liksom, bättre inkomster för låg- och medelinkomsttagare kan ge positiv injektion till ekonomin också.
Ja, men jag måste bara säga, det tycker jag verkligen är jättespännande. För att en 2/3 av amerikansk BNP är ju ändå konsumtion. Och det är klart att ger du mer pengar till de absolut rikaste så får du liksom inte samma utväxling som du kanske ger mer pengar till de som har det absolut sämst, som kan konsumera lite mera. Man vill kanske köpa sitt, nu överdriver jag, köpa sitt första kylskåp eller en bättre säng så att man inte får ont i ryggen. Det är klart, det där är förmodligen en överdrift, men suget efter att konsumera och få bättre levnadsstandard är förmodligen större för de som inte har speciellt mycket kontra de som har allt. Och jag menar Per, det där var ju någonting som man pratade om när vi har varit på investerarresa hos Franklin Templeton också. Liksom, den amerikanska konsumenten mår bra. Det var cementerat. Det var liksom en av deras grundteser. Sen kom ju det lite grann på sin ända med coronaviruset såklart. Men vad säger du där? Jag tänker republikaner, demokrater, de som har det lite sämre ställt får bättre ekonomiska förutsättningar, kanske kan konsumera lite mer. Det kan ju inte vara oviktigt för amerikansk ekonomi.
Nej, jag håller nog med det du säger. Visst är det så, de köper nog en ny iPhone och sånt då. Kanske jackar upp sig från Samsung. Inget ont om sig. Men att man köper lite dyrare prylar och sådär tror jag. Och jag tror inte man sparar direkt. Man börjar ju väl inte med något sparande, kan jag inte tänka mig. Det är inte det första du gör när du kanske som har haft en ganska skral ekonomi. Då har du säkert ett uppdämt konsumtionsbehov och lägga pengarna på istället för att öka din sparkvot som kanske är ganska liten sen tidigare. Så det är säkert bra för ekonomin. Om vi breddar ut det och det drar momsintäkter och allt det där till staten och sånt också.
Där gav ju också, jag håller med om det, och där gav ju Pekka oss någonting ytterligare att hålla koll på här inför sommaren. Och det var ju det här med att i slutet på juli så ska ju de här extra stöden, inkomstförstärkningarna, nödåtgärderna i arbetslöshetsstöd och så som USA har infört, de ska ju fasas ut då. Och nu gäller det ju att republikaner och demokrater kommer överens om hur de fortsatta stödåtgärderna ska se ut. För USA har ju haft en arbetslöshet nu som skjutit i höjden, men det betyder ju inte att man har gått till noll inkomst, utan man har ju fått, staten har ju skjutit till med inkomstförstärkning här, och det fasas ut nu i slutet på juli. Och det kan ju bli en sån här bubblare som vi också måste, eller som börsen kan reagera på. Vilket ju för sig inte betyder att man ska sitta och trada på det nu. Men något att hålla ögonen öppna efter.
Ja, men jag tänkte på en annan sak om vi ändå, om vi kanske ska summera sommaren. Nej, men Pekka sa att det är ovanligt mycket makrostatistik i juli och sen är rapportperiod. Så det känns ju som att det kommer att bli intensiva dagar tror jag nu. När vi kickar igång här med juli på onsdag eller vad det är. Mm. Och rapporterna kommer om 2 veckor och mycket, väldigt mycket tung makrostatistik som kommer att vara viktiga signaler, och de här framåtblickande tempmätarna kommer att bli väldigt viktigt, och arbetslöshetssiffror. Så det känns som det kan bli extremt mycket information under juli och in i augusti som kan påverka börssentimentet.
Det känns ju som att sommarbörsen brukar vara ganska sömnig. Sommarbörsen har varit ganska hygglig de senaste 2 åren får man väl kanske säga. Maj var ju bedrövlig i fjol på -9,88. Men sen var sommaren ganska bra. Det känns ju som att den här sommaren inte heller kommer bli riktigt så sömnig, utan man kommer ha fullt fokus på coronaviruset, spridningen, eventuella risker för nedstängningar, återhämtning i viktiga makrosignaler, hur hushållens konfidensindikatorer, företagarna, hur de ser att den affärsaktiviteten plockar upp, och sen att vi då närmar oss presidentvalet också. Men Per, jag tänker, för på onsdag när det här spelas in, det vill säga i övermorgon, så går vi in i juli månad, rapportsäsongen drar snart igång. Vad tycker du är det viktigaste att hålla koll på när när rapporterna kom. Jag menar, vissa säger att Q1-erna var helt ointressanta, vissa säger att Q2-erna är ointressanta. Men de borde ju ha potential att kanske kunna bli lite bättre än vad man har räknat med, och att bolagen förhoppningsvis kanske ser lite ljusare på affärsklimatet just nu. Vad kommer du titta på?
Nej, men det är väl lite guidningen vill man ju gärna se. Hur de senaste månaden kanske har varit, om man kan säga något litet om hur juli har börjat. Och Pekka visade ju, vad heter det, orderingången för industrin. Den var ju katastroflåg i juni, när man vet nu då. Och man ser lite vändningar där nu när stora delar av världen börjar öppna upp nu igen. Och vilket borde då generera mer, en större orderingång och så då. Jag mycket lite framåtblickande, men jag tror inte att det blir helt obetydligt ändå. För jag kände inför Q1 som samma sak, att det är kört och det spelar ingen roll med siffrorna riktigt. Men det var ju stora rörelser i många papper där man överraskade, kanske både positivt och negativt. Så det finns ju någon förväntning ändå där ute. Känner jag kanske. Ja, och den är större än vad man vill se.
Skuggförväntningarna finns ju alltid där.
Ja.
Ja, det spelar ingen roll hur många gånger vi säger att alla vet att de kommer bli usla, rapporterna. Man vill ju veta hur usla, och som du säger, just lite framåtblickande. Och om de inte ger något framåtblickande eller säger något om hur juli har startat, då är väl det en signal i sig.
Men är jag för optimistisk som tror ändå att det kan bli mindre jävligt än vad man har tänkt sig? Sen säger jag, räknar inte med de eventuella revideringarna som har gjort under månadernas lopp från Q1-erna till nu, utan snarare när det här slog till med full kraft så trodde man väl liksom att Q1-erna var, de var mörka, så att säga, mörkast i Kina, och sen att när Q2 kom igång, så är det så här, det är nu det kommer påverka den största batchen av bolagen både i Europa och USA. Men sen känns det som att vi öppnade upp ekonomierna kanske lite tidigare än vad man kanske hade kunnat tro och hoppas på. Så jag känner ändå att det finns en viss potential att det kanske inte blir fullt lika mörkt som man räknade med bara för någon månad sedan. Jag vet inte om jag är för optimistisk, men det känns ändå som att det har ljusnat lite fortare än vad bedömare tidigare kunde tro. Vågade tro. Åtminstone de officiella förväntningarna. Sen finns ju de som vi pratade om, skuggförväntningarna. Men ja, och också att man börjar se att det är skillnad på bolag och bolag. Vissa gynnas och andra missgynnas. Medan när det blir som allra mörkast, då är korrelationen nästan 1-1. Då faller allt.
Det blir man lika överraskad som investerare varje gång, tycker jag. Man glömmer bort det där att korrelationen, det som var okorrelerat, blev plötsligt väldigt hög korrelation.
Verkligen.
När det går ner de här tuffaste dagarna som vi hade nu, kanske februari, mars.
Det finns inga säkra aktier, men den som är långsiktig kan ju få ganska bra köptillfällen vid just sådana breda nedgångar. Det tar mig in lite på ett annat tema här för dagen, och det är ju lite hur flödena har sett ut nu. För det är ju faktiskt så att när det såg som mörkast ut, om vi tittar på fonder i alla fall, så såldes allting. Svenska investerare, men även tror jag de stora globala investerarna, hade ju stora utflöden. Du får rätta mig om jag har fel sen här, Stålis. Om vi tittar på Avanzas sparare senaste tiden, så har det ju varit en återgång till aktiefonder, ganska optimistisk, och framförallt till teknikfonder. I juni här gick varannan fondkrona till just teknikfonder. Och egentligen var det köp alla typer av aktiefonder. Det enda man sålde var guldfonder och räntefonder nominerade i dollar och euro. Så det var ju ett valutabett där som man tog hem efter att ha trampat lite snett i.
Man måste ha tappat jättesnett.
Ja, det var ju, man gick ju in i korträntefonder i dollar där när det såg som mörkast ut, när dollarn var väldigt stark. Och sen dess har ju kronan förstärkt, så det har inte varit någon toppen trade. Men hur ser det ut bland det stora kapitalet som du kikar på, Stålis?
Nej, men de är ju fortfarande överviktade, de här tillväxtaktierna. Nu har ju cykliskt gått väldigt bra. Det är även någon value. Man kastar sig över billigare värdebolag, eller vad man ska säga nu. Banker och energibolag och råvarubolag och cyklisk industri. Men Visst är det så, men man har väl viktat ner lite och tillväxt har ju gått väldigt bra. Alltså hälsovård och teknikaktier och den här typen av kommunikations, ja men Netflix, Disney,
Facebook.
Facebook, precis. Vi pratar det som har varit populärt i coronatider och ökat, haft ökade intäkter och dylikt då. Men nu börjar man se lite fondflöden till dels emerging markets eller tillväxtmarknader på svenska och Europa, och det här är ju marknader som är ganska, har mycket mer klassiskt cykliskt värdebolag. Europa är ju inte känt för att vara något teknikmäcka direkt. Det är mycket bank, det är mycket industri, vi har mycket fordonsindustri i Europa.
Plus en liten mörk skugga över Wirecard nu kanske som ett...
Det var ett teknik under, ett lite tyst teknik, fintech under. Så nu med, ja precis, med vad det nu landar allt det här. Men det är ju,
om vi inte tappar Spotify eller iSettle till PayPal eller vad det kan tänkas vara. Så vi har inte riktigt fått fotfäste där, men ja, nu blir det här lite jobbigt i alla fall med Wirecard för Europas del att föda upp stora techbolag.
Men jag tror ändå att det tar fart. Jag läste en grej idag. Nu, det var en bild, det var Volkswagen. De hade bild på en ny kedja nu, för nu släpper de en elbil. Jag har glömt namnet. Det var bild på nya koncernchefen som stod där framför den här. De hade mjukvaruproblem, det var det som var tecken lite nu då. Men jag känner bara att när de här alla biltillverkarna i Europa nu ställer om, man ska ställa om industrin, man ska ställa om mycket mer automatisering, det kommer 5G och vi kommer ha mycket mer mjukvaruleveranser och så. Att jag tror att det kan vara bra för Europa att vi har ett, om 2-3 år kan vi ha mycket mer teknikkluster kring biltillverkare. Jag menar, Tesla kan ju inte förse hela världen med elbilar när efterfrågan tar fart och så här, utan det krävs ju att de här stora, Volkswagen, att de kommer in och levererar elbilar och de kommer knyta upp det nya mjukvarubolag och batteriteknik och bespringer, vi har ju svenska batteritillverkare och sånt här nu. Det handlar ju om att tillverka smarta batterier som har mindre kanske konfliktmineraler i sig och hela den här biten. Så jag är nog lite mer positiv på Europa än vad man kan bli. Men nu är det väl kanske mer man handlar billiga banker och billiga fordonstillverkare som handlas på P-tal som är ensiffriga och lite sånt här då. Men
ja, men det där är intressant. Jag menar, Volkswagen var väl ut ganska nyligen, vill jag minnas också, så att de ser en V-formad återhämtning åtminstone för deras affär. Och det är klart att som investerare kan det ibland vara svårt att blicka framåt mot horisonten. Men du och jag, Johanna, vi brukar ju prata om att se vart det växer. Det är strukturella trender, det är megatrender. Elbilarna växer dramatiskt. Men
de är här för att stanna.
Batterilagringen globalt ligger på 3-4%. Vi har inte riktigt teknologin. Kattel i Kina, en stor tillverkare av batterier, de har tagit fram ett state of the art batteri som jag förstår som håller i 200 000 mil eller 16 år, vilket som jag förstår är dramatiskt förlänger livscykeln för elbatterier och därmed också sänker kostnaderna och ökar andrahandsvärdet. Det är mycket spännande som händer. Vi tre var på en nyårskonferens med Skagen 17 januari där man också pratade om det här med grafen och den potentialen för batteri, liksom, vad ska man säga, batterilagring framåt. Det är mycket som bubblar, tror jag, som man kanske inte har koll på till vardags.
Kan bara instämma, och jag kan ju tillägga att jag aldrig känt mig så korkad som under den presentationen när den här kvinnan pratade om det här batteriet som man kunde typ, det var ju som att man rollade det på kläder liksom.
Ja.
Så var det min tröja helt plötsligt ett batteri. Det var lite så jag fattade det, men som sagt, jag känner mig väldigt dum, så jag kanske inte ska uttala mig så mycket. Men du och jag poddade ju med Marie Baumann här, hållbarhetschef på SCB, för några veckor sedan, och hon gick ju igenom den här taxonomin, EUs nya liksom hållbarhetsuppslagsbok, hållbarhetsbibel kan man ju säga, där alla bolag måste visa hur mycket gröna produkter man har based på sin omsättning. Och då så var det ju väldigt tydligt att vad gäller bilar så är det ju bara elbilar med 100% elbilar som går på förnyelsebar energi som kommer vara gröna enligt den här taxonomin. Sen tror inte jag heller att hela fordonsflottan kommer bytas ut på en gång. Men efter 2030 så är så är det så. Du kommer, om du säljer en bil så måste du då säga att det här är brunt eller det här är grönt. Och det är klart att det kommer liksom få en långsiktig påverkan. Så att, att vi jackar upp med antalet laddstolpar, det känns väl bara på tiden.
Ja, i Tyskland har de till och med ett lagförslag. Nu skulle ju Karl ha varit där, men det tror jag Merkel eller administrationen där. Att all, de har 14 000 bensinstationer i Tyskland. Det är säkert faktor 10 mot i Sverige då, antar jag. Men där finns det ett lagförslag på plats att alla måste kunna erbjuda laddstolpar. Mm. Och bygga ut för att få att man tvingar då stationerna att erbjuda också energi då, eller el som som, ja, vad säger man? Bränsle, eller får man väl se det som? Eller hur man,
som ett alternativt tillgångslag.
Ja, ett alternativ då, att man tvingar fram då för att få infrastrukturen på plats då, så att det går att, ja, fylla på el, eller hur man nu ska uttrycka sig.
Och det låter ju, Tyskland var ju ett föregångsland vad gäller solceller, mm, har vi ju fått lära oss, och även här då, och jag läste faktiskt i morse, Miljöpartiet går ju framåt väldigt starkt i Tyskland, det är väl det parti som går framåt mest, och ser du tyska kristdemokraterna med Angela Merkel, hon har ju liksom 40% stöd och är väl Europas populäraste ledare, men nu börjar man ju mer och mer tro att det kanske kan bli som så att det blir CDU och Miljöpartiet som ingår någon koalitionsregering efter nästa val i Tyskland nästa år. Alltså det säger ju någonting om var trenden går. Och jag menar, det är Europas största ekonomi och har ju en enorm påverkan.
Ja, vi får inte glömma bort det Pekka sa. Det har inte stått så mycket om det i svensk media, men de tar över ordförandeskapet i EU nu.
Just från
och med nu är onsdag.
Ja, första juli.
Eller första juli. Och ja, ska hålla taktpinnen och så det finns säkert mycket tankar och att man vill få fram mycket idéer. Och, ja.
En grön omställning helt enkelt. Nu har man ju lite chansen skynda också om man, ja, får igenom det här nödpaketet och man ska komma med finanspolitik väldigt expansiv, så kan man ju ha som motkrav då att det ska gå mot gröna satsningar.
Men jag tänker så här, för när vi träffade Marie Baumgart och taxonomin, så gick det upp ett ljus för mig att man ändå bör ha koll på det här i och med att det påverkar bolagen och börserna i så stor utsträckning för så lång tid framöver. Och någonting som vi pratade om, och det finns ju såklart vinnare på det här också, och någonting som vi pratade om, både du och jag Johanna, men även du Per, de flesta i branschen tror jag, för ett antal månader sedan, det var ju en grön bubbla. Och det var väl lite grann före corona får man väl säga också. Men jag tänker att det är svårt för oss människor att någonstans räkna med hur stor den adresserbara marknaden är i framtiden. Vi ser bara här och nu, och vi ser bara vinsten idag, och vi ser bara värderingen, det vill säga P-talet idag, och vi kan inte riktigt, ja, det är klart att PEG-talet, om man sätter P-talsvärderingen i relation till vinsttillväxten, det är ju, då får man ju spekulera lite grann. Det är ju rörliga komponenter. Vad känner du där, grön bubbla, taxonomi och en konformitet i Europa när det kommer nya regelverk, och det är inte nice to have, det är need to have. Bolagen ska bara rätta sig efter de här nya förutsättningarna som det känns som att alla inte riktigt har koll på idag, i alla fall inte alla på finansmarknaden. Och sen finns det lösningsbolag som är med och hjälper till att lösa de här utmaningarna. Din känsla kring bubbla före corona och bubbla nu när taxonomin träder i kraft snart, om 1,5 år. Vad är din känsla? Snäll fråga, men vad är din känsla kring den gröna bubblan? Den diskussionen har ju kommit lite på skam i alla fall, nu är det corona. Börsen brukar ju bara kunna hålla en sak in mind åt gången.
Plus att de gröna bolagen har klarat sig bättre här under, de klarades bättre i fallet och de har stigit mer efter.
Ja, det har de gjort, och det är ju, jag tror till och med man har fått in lite kapital under krisen också till gröna fonder, eller vad man ska säga. Jag har sett någon riktigt stor fond som man drog igång nu under corona här, som investerar i lösningsbolag och sånt. Och så det är nog lätt att få in kapital från investerare, tror jag, från långsiktigt kapital som... Ja, vi sitter nu, det är ju, här är det ju fullt av, här är ju det långsiktiga kapitalet. Vi har AMF, vi har AP-fonderna.
Huset ägs av SPP.
Ja, vi har SPP här, vi har Storbra. Alltså det här är ju Här sitter ju det långsiktiga kapitalet i de här kvarteren. Alltså de tittar inte ett kvartal eller två år eller fem år. De tittar 45 år framåt. Eller 25 år i alla fall. Alltså väldigt långsiktiga investeringar. Och vad jag har hört är det väldigt lätt att få in kapital till väldigt långsiktiga sådana här, ja, gröna eller omställningsbolag. Och sen har vi alla regelverk som kommer och sånt, vilket tror jag driver på hela. Och det är ju sån här kris som vi har varit inne i nu. Alltså vi inte har sett det på börsen kanske. Men i kristider så är det ju ofta lättare att göra stora förändringar efter när man är inne. Då, att då kan man skruva lite hårdare än vad man kan kanske när allt går väldigt bra. Sådär. Så jag tror att det kommer att fortsätta. Och sen om det är en bubbla, vi får väl se. Men det är låga räntor och hur ska man liksom titta på, jag tänker på Tomra som... Där har man haft lite bubbel och det är P50 eller vad det kan vara idag. Nu slänger jag ut mig något. Du vet säkert vad det är eller ni vet säkert vad det är. Men jag menar, när jag pratar med förvaltare som investerar i den här typen av bolag, så är men jag tittar aldrig på P-talet idag. Jag tittar på P-talet om 3 år. Och jag vet att ofta ligger marknaden alldeles för lågt när det är stark tillväxt. Hittar man de här som har riktigt stark strukturell tillväxt så kommer marknaden ligga fel. Den ligger för lågt. Säljsidan ligger för lågt för de vill justera upp i jämn takt och alla vill ju göra allt lite jämnt takt då. Så jag tittar på det. Under P50 idag så kan det vara P13 om 3 år. Om den här tillväxten slår marknadens förväntningar. Och det är så starkt strukturellt. Och då är det billigt bolag.
Ja men det är ju det. Man vågar
så,
inte riktigt.
Så mycket här och nu. Jag tror att det är ett fel att titta. Det gör man inte mycket här och nu. Och känner temperaturen här och nu. För jag är ju delaktig i det. Jag sitter ju också och tittar på börsöppning och känner temperaturen och nu kanske börsen ändå ska ner på något sätt. Istället för att försöka lyfta blicken och kanske se kanske ett halvår eller ett år eller ett och ett halvt år framåt i tiden och försöka ha det som övertygelse. Men jag vet inte om den bubbla. Ni vet lika mycket som mig. Eller lika lite. Jag vet inte, men så fall är det väl en trevlig bubbla. Alltså kanske inte om när den blir, men det känns ju att lösningsbolag känns ju förbaskat mycket trevligare tycker jag att investera i. Och jag har barnspar till mina killar och sånt. Jag investerar ju kanske gärna i framtid, liksom för en grönare värld eller en liten renare och bättre värld känner jag. Där kan jag lägga pengar på. Jo,
ja men jag tänker så här, techsektorn har varit glödhet i år och meckat i USA. Vi pratade om det tidigare med 26% av S&P 500. Per, du skrev en artikel om Nasdaq 100-indexet och Nasdaq är väl närmare 60% tech totalt sett. Financial Times skrev nyligen att vi kan skrota S&P 500, vi kan kalla det S&P 5. Det är de 5 största techbolagen utgör nära på $4 i indexet. Men samtidigt så kommer man ju inte ifrån att tech är här för att stanna. Så här intuitivt som jag tar med börshatten och tar på mig medmänniska, bara en vanlig personhatten och hur jag reagerar och agerar i min vardag så ser jag att tech, det blir allt mer tech i vardagen och jag läste en artikel där jag tror att det var Dagens Industri som pratade om att fastigheter utgör världens största tillgångslag och nu försöker man få ner energiåtgången inom fastigheter. Det var ett tema när vi var på investerarresa i New York och lyssnade på en företrädare för delstaten New York också. Här finns det ju enorm potential och då var det nu något investmentbolag som hade startat kring, inte börsnoterat, kring digitaliseringen i fastighetssektorn. Jag menar, det här måste ju vara nästa taktpinne känner jag. Att tech tänker ju väldigt många på FANG, akronymen. Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google eller moderbolaget Alphabet. Amazon har väl inte alltid varit där men har kommit in på senare tid. Och det känns som att många tänker där men man kanske tänker lite bredare. För att nu kommer bara en ny del av samhället som kommer att digitaliseras. Och uppenbarligen fastigheter finns rätt många globalt. Och det är väl en av de största energibovarna där ute som man faktiskt kan optimera. Det måste ju vara en enorm potential. Och jag har fått frågan, det har säkert ni också, är det här en techbubbla? Och menar, vi i lilla Sverige, våra flöden påverkar ju inte techbolagen kanske jättemycket. Men bottom line om man ska vara ärlig, det är inte så mycket tech i svenskens portfölj. Om man inte tycker att Ericsson är tech, vilket det är. Det är väldigt mycket Ericsson och Telia. Men så mycket tech har vi inte i portföljen på aggregerad nivå.
Nej, absolut inte. Jag tror att Ericsson och Telia har många ägare men inte jättestora innehav.
Det är en relevant poäng.
Så. Ja, men jag tänker, vi har ju lite tech... vad ska man säga, techstjärnor tycker jag. Dels har vi något vi pratade om innan som inte har noterat på Stockholmsbörsen. Sen har vi ju faktiskt ett bolag som var väldigt litet för något år sedan. Som har typ, du vet hur mycket det har gått, eller ni vet, det är Sinch mjukvaror. Mm. Som jag träffade någon förvaltare som köpte det förra våren för 70 kronor tror jag. Men det kostar över 600. Nej, men det finns ju ändå techbolag, och det andra är ju Spotify då såklart, som har satsat alldeles eminent strategiskt på just poddar, är väl tillväxten nu som ja. Vi håller på med nu. De har blivit väldigt duktiga.
Har ju knutit till sig massa storpoddare och stjärnor.
Inte Avanza-podden ännu, men
det kommer.
Men vi finns på Spotify. Ja, men inte exklusivt.
Nej, men precis. Vi är exklusivt för Avanza, så att det blir inget samarbete där, men vi finns på plattformen såklart.
Men de är ju på oss hela tiden med lukrativa kontrakt. Nej.
Ja. Men det finns techbolag, och sen tänker jag lite det ni är inne lite på, som jag har nuddat lite vid, det här med omställningen till elbilar, att man bygger om industrierna nu också, att det görs en jättestor digitalisering inom tillverkningsindustrin med automatisering, robotisering, 5G, mycket mer mindre personal, och det vill man ha, för det känner man ju med corona nu får man stänga ner när det blir coronautbrott och sådär. Och där behövs det mycket mjukvara mot, och då pratar vi inte Office 360 och de här paketen då, Excel, utan då pratar vi om andra mjukvaror för att styra maskiner och robotar och optimera och så vidare då. Så jag tror att det kommer att hända jättemycket när digitaliseringen går kanske till mycket tillverkningsindustri nu, en större grad än vad det har gjort tidigare, och där hittar vi andra typer av teknikbolag och dylikt.
Ja, för så här, i digitaliseringen och techbolagen, det är inte bara en enkomsektor. Alltså, sektorindelningarna i världen är jättekonstiga. De är jättekonstiga. Det finns en global standard. Och man har liksom ofta 11 sektorer i ett index. Och det är så här, hur rimligt är det att bank och finans ingår i samma sektor? Det är jättekonstigt.
Bank och finans, bank som fastighet menar
du? Ja, fastighet, bank och finans.
Ja. Att bank och finans är samma sektor, det köper jag. Det är mer med fastigheter.
För jag menar bank, finans och fastigheter. Det blir så lite knepigt. Och sen så kan man baka in gamla uvar inom finans och unga snabbspringare, och det blir inte heller jämförbart. Så sektorindelningen är jättekonstig. Men hela det här med digitaliseringen är ju någonting som sköljer över alla bolag, och vissa kommer
alla
bli vinnare.
Alla branscher, alla bolag.
Ja. Jag tror det är svårt för att säga för ett bolag att säga att vi är inte digitala, eller vi jobbar inte med liksom teknik. Då har man nog inte supermycket framtid, eller man finns knappt idag.
Nej. Och det en grej jag tycker är spännande här, alltså, storbolagen i USA, de har ju klarat sig enormt bra. Vi brukar ju ofta säga att det är småbolagen som kanske är vinnarna på lite längre sikt, för att de har mera ogjort, de kan ta in nya vertikaler, nya produkter, käka marknadsandelar, man lägger en stor peng på innovation eller en stor del av försäljningen på återinvesteras i innovation, man kan gå in i nya geografier och allting. Och det gäller väl i Sverige, men i USA är det ju tvärtom. Då är det de stora giganterna som har blivit så stora, nästan too big to fail, och kan köpa upp och dammsuga marknaden på de här mindre aktörerna. Det tycker jag ändå är en spaning, för någonstans nu har ju digitaliseringen, vi har väl passerat the point of no return, känns det som, även vad gäller hållbarhet. Och någonstans funderar jag kring de här stora uvarna. Kommer de att vara de snabbast springande bolagen framåt? Eller är det nu vi ser de nya techbolagen som flyger under radarn, som i massa olika delar av ekonomierna kommer med smarta lösningar, där man har börjat med ett blankt blad och bygger från grunden mycket, mycket smartare lösningar? Jag menar, Zoom har alla snackat om den här pandemin. Det finns nästan ingen som inte har snackat om Zoom. Nu är de i Nasdaq 100, och många har förmodligen använt dem när man har haft telekonferenser, möten med kollegor när man har suttit hemma. Vet ni hur det startade en gång i tiden?
Nej, men berätta. För jag,
berätta jättegärna.
Jag vill gärna höra, för jag är assur på Skype just nu efter en haveri här nyss. Så att jag byter till Zoom direkt.
Jag tror inte att det var ett haveri. Jag tror att det var en jättebra intervju du gjorde med en av de större tidningarna. Men det började med att den här personen, vdn, jobbade på Cisco. Och man såg trenden att det började allt med videokonferenser, och då kände han att ja, men jag vill bygga det här från grunden, jag vill bygga det bra. Man vill, liksom, man vill inte bara bygga ett korthus om man ska överriva, utan man vill bygga något solidt, stabilt och som linjerar med 2020. Men de sa nej, bygg någonting med den påse pengar och den tid och utvecklingsresurser du har fått. Se bara till att vi är med in the game, så att säga. Och han tyckte liksom inte att nej, men that's not the way to go. Då sa han upp sig, sen startade han Zoom istället. Så byggde han det från grunden ett nytt blad, precis så som man ville att det skulle göras. Och det där tror jag att, och det har blivit väldigt, väldigt bra. Så det där tror jag är vägen framåt. Och man kan fundera kring de här stora bolagen som är enorma, där den här lilla utvecklingsavdelningen kanske bara är en liten del av ett enormt maskineri, man är en liten kugge. Kommer man att kunna liksom reformera det här jättestora bolaget med anor från 150 år gammalt? Eller är det den här nya snabbspringaren som inte har någon teknisk skuld överhuvudtaget och gör allting precis som det ska vara från scratch? Och vi har sett många av den typen av bolag i USA som kommer med, nu tar vi det här problemet. Och sen ser vi till att vi blir bäst på det. Och sen så blir det bolaget jättestort väldigt, väldigt snabbt. Det spelar ingen roll om det är inom cybersecurity eller om det är inom databashantering eller vad det kan tänkas vara. Det finns enormt många exempel på det här. Nu är min monolog slut, men jag tänker, men vad tror ni kring det här? Att de gamla uvarna som tror att de ska ställa om och komma in i matchen, vilket de säkert gör, men det tar tid och det kostar pengar, kontra avhoppar från de här stora bolagen som vet exakt vad som ska byggas och sen kör man.
Jag tror väl kanske inte att det är svart eller vitt. Jag tror absolut att vi kommer få se fler nya Zoom som blir det här nya bolaget som snabbt blir megastort. Men jag tror heller inte att de är så sopiga på utvecklingsavdelningarna på de stora jättarna att de inte kommer fram med någonting. Och skulle de nu vara det, så har de ju ganska stora kassor i alla fall att köpa upp de här nya Zoom och vad man ska säga innan. Och inkorporera det helt enkelt, svälja upcoming konkurrenter. Det blir väl lite som läkemedelssektorn, läkemedelsbolagen, de köper ju upp de här mindre bolagen som, och det är lite det som är dealen, liksom. De vill bli uppköpta till slut, man kommer fram med ett preparat, man kommer igenom, jag vet inte om det är fas 1 eller så, och sen kommer Astra eller Novo eller några och liksom suger upp det, och det är väl lite samma där.
Ja, jag tror du är helt rätt. Det är därför jag tror investerarna vill säkert. De går in med en påse pengar, startar upp. Men jag tror man, någonstans har man att man blir uppköpt. Vi hade ju Microsoft har ju varit väldigt duktiga på att köpa. De köpte ju
Skype
till sist, va? Efter det var hos eBay. Eller de var runt lite innan. Men hur som helst. Skype finns där idag. De köpte ju den. De har ju köpt två svenska bolag. De har ju köpt de här klossarna också.
Mojang,
ja.
Mojang.
Mojang, inte Mojang. Mojang. Nej, men dels har de en stor kassa, ett enormt kassaflöde, och de är marknadsledare på väldigt mycket. Och gör bra förvärv. Och jag tror många vill bli uppköpta. Innerst inne, fast man kanske inte är skyltad med det sådär. Av de här mindre bolagen och investerarna framförallt, tror jag, i de här kanske som har varit startupbolag då, och sen blir man uppköpt av Microsoft. Så.
Jo, men det är det jag menar med att amerikanska bolag är så pass stora och är så pass duktiga, många av dem, att de lyckas dammsuga upp många aktörer. Men man har också en ganska rik flora med liksom undervegetation med bolag som har lyckats oerhört bra. Cybersecurity finns det massor av exempel. Men även liksom inom databashantering och allt vad det kan tänkas vara, som bara bubblar upp, startar och sen blir de jättestora jättesnabbt. Men Microsoft, jag hade nöjet att bara liksom grotta ner mig lite grann i senaste kvartalsrapporten här på morgonkvisten. Satya Nadella tog över 2014, började migreringen mot digitaliseringen. Och
molntjänster, det var ju.
Och det är det som är det spännande, alltså molntjänsterna, för att oavsett vem som blir vinnare, om det är de äldre eller yngre aktörerna på marknaden, så alla behöver någon form av teknisk infrastruktur att falla tillbaka på. Och molntjänster är ju här för att stanna och växa, och där har vi Microsoft Azure och Amazon Web Services. Många kanske tänker e-handel när det kommer till Amazon, men jag menar, du har en 65-70% marginaler på molndelen. Och det intressanta där var att telemedicin växer ju jättemycket nu med coronapandemin. Man kanske inte vill sitta i en sal och vänta några timmar bland folk som hostar och så där, för man är rädd att få viruset. Alla telemedicinaktörer, de flesta av dem bygger ju sin tekniska infrastruktur på Microsoft Azure eller Amazon Web Services. Och i Satchan pratade om att vi har tagit 2 års digitalisering på 2 månader, sa han i april. Och man pratar även om Sverige faktiskt och svenska sjukhus och hur de har anammat med liksom hur man håller koll på sängplatser och allt vad det kan tänkas vara i molnverksamheten. Någonting väldigt analogt som sker i ett digitalt forum, men även John Hopkins där vi har följt liksom coronapandemins utveckling globalt, också powered by Microsoft Azure.
Så summa summarum, de här stora jättarna har mer att ge och ja, man ska inte liksom, vad säger man, underskatta dem bara för att de är stora idag. De har lite power bakom sig.
Ja, nej, man ska nog inte underskatta dem. Vart och ett av de här bolagen är ju större än hela Stockholmsbörsen tillsammans. Det är stora giganter. Mm. Men från det ena till andra, från USA och allting och alla vinnare och digitaliseringen och hit och dit, för nu spårar vi ut och det var mitt fel som vanligt. Men alltså en trend som har varit här under sommaren, en snackis buzzword, det är ju staycations, semester, hemester och allt vad det är. Det finns ju några bolag som man säger kanske är vinnarna på den här trenden. Vad har ni för spaningar där? Är det någon som vill nämna vilken typ av bolag som brukar vara i snackisarnas epicentrum?
Ja, men det finns väl en drös bolag. Om vi tittar på svenska börsen så pratar man ju ofta om Thule som med sina cykelhållare man sätter på bilen för att ta med sig cykeln på semestern upp till fjällen och allt vad det kan vara. Springvagnar och cykelvagnar och allt vad det är.
Svindyra.
Vagnarna, ja. Ja, och aktien är också högt värderad. Phoenix Outdoor med liksom många starka varumärken som framförallt Fjällräven då bland inne i paketet eller vad man ska säga. Det är väl 2 sådär väldigt tydliga kandidater. Jag tycker att man kan få in Mips här lite på spåret också för de gynnas ju av den här ökade cykeltrenden. Jag såg att i New York så var det någon cykel... man hade cykelpool som sa att de hade haft 60% mer liksom uthyrningar eller använda cyklar här i mars under några veckor än vad de brukar ha. Och Mips har ju liksom de säkraste hjälmarna enligt väldigt många tester, Folksam-tester och allt vad det kan vara. Och jag tror min spaning i den här trenden oavsett bolag, många är ju lite högt värderade men de har också stark underliggande tillväxt, men min spaning är att ja, det blir staycation i år. Jag tror inte att vi kommer resa som vanligt nästa år. Jag menar, flygbranschen pratar om att tidigast om 2 år kanske vi kommer vara tillbaka på normala flygnivåer. Och flygbranschen har ingen anledning att vara överdrivet pessimistiska. De vill väl snarare vara lite optimistiska. Så när de säger 2 år fram i tiden så tror jag det ligger mycket bakom det. Och sen så tror jag att vi skapar vanor. Att vi skapar lite mer hälsosamma vanor nu. Och det är en väldigt stor liksom, trend och sug efter outdoor-aktiviteter. Jag var på jakt efter ett par vandringskängor förra veckan. Det var sopslut. Sen fick jag för mig helgen att jag ville köpa en suppbräda. Det var också sopslut. Alltså, vi aktiverar oss mer och jag tror att det kommer fortsätta.
Och en suppbräda får du nog förklara för våra lyssnare vad det är för någonting.
En stand-up paddleboard, så här surfbräda man står på.
Per, kan du tänka dig att jag har stått på en sån här stand-up paddleboard en gång?
Jag tror du har bra balans.
Ja, i Los Angeles. Och då frågade jag frågade om det fanns några vithajar där. Mm. No, sa hon. Nej. Det är 5 kilometer åt det hållet. Och det är 2 plasktag med fenan så är de där. Det var lite läskigt. Men det kom lite delfiner och sådär. Mm.
Men vad är din staycation?
Huskvarna och Skistar har vi ju också kanske på den där listan. Vad har du för spaningar här då?
Ja, men jag håller med... Rock'n'Cull, eller jag får säga, men ja, det är så formellt. Nej, men visst är det så. Jag är rädd för att det är lite överkonsumtion, att man passar på att köpa nya hjälmar i år. Jag har en hjälm. Jag köpte min ny för 4 år sedan. Och då lämnade jag en cykel på service och la upp min hjälm på disken. Och då sög försäljaren den här direkt. Alltså, den här är för gammal. För den går, de har ju ett visst hållbarhetsdatum. Men det är mer än 1 år, det är mer än 2 år. Mm. Jag tror att det var 5 eller 7.
Men och har man ramlat ska man byta ut direkt?
Ja, ska man ramla ska man byta. Min var bäst före hade passerat. Så jag köpte det var då jag köpte min första Mips igen. Nu gör jag lite reklam, men så var det. Och jag är jättenöjd. Men jag har väl något år kvar eller 2. Men jag har inte köpt en ny sådär. Kommer in många marknader nu. Därför tror jag man har köpt mycket prylar nu. Men jag tror att det blir lite lugnare nästa år. Med de här vandringskängor och den här, ja, men om 5 år när folk ska byta ut så kommer det ju sannolikt att vara många fler som ska byta ut än vad som har varit normalt. Så jag brukar vilja ha ett varningens finger när det blir sån här, inte hype med nya trender på något. Det är så lätt att dra ut trend att det här är nytt och här för att stanna, men vi får se. Och sen tror jag faktiskt flygbolagen faktiskt utnyttjar situationen. Jag tror att de vill, ja, men vi läser ju alltid om att det är problem med alla fackföreningar. Ett flygbolag ska förhandla med 100 fackföreningar och jag tror att de tar tillfället i akt och gör en mörkare bild än vad det blir bara för att kunna sparka massor med personal som man vill bli av med genom åren. Så tror jag, lite cyniskt. Men vi får se. Men så får rätt. Men det är klart, hälsotrenden är ju jättebra. Jag är helt fascinerad och det är jättebra om vi kommer igång och gör med liksom att det blir hälsosammare. Det är ju bra för samhället och för de här aktörerna som innan så. Men det kommer väl nya aktörer också, antar jag. Liksom om det blir så stark tillväxt inom hälso.
Det finns ju en risk för en större bubbla om vi skulle kunna få en staycation ETF. Mm. då hade det nog.
Då vet vi att det är en bubbla när den kommer. Vi får se när den kommer.
Ja. Får jag lägga ett önskemål på en sån tracker, Niklas?
Ja, men då kanaliserar man mycket kapital som man skjuter upp värderingarna. Då får man kanske börja dra öronen åt sig. Man brukar säga att när taxichauffören börjar prata om börsen, då ska man dra öronen åt sig. Det är en gammal klassiker, men det var ju innan vi fick Lyft och Uber och liksom innan taxi varit mycket tech. Nu får man väl snarare se det som när det börjar bli indexifiering av vissa trender. Det är för att nu spelar det ingen roll. Men har du ett bolag med fina fundamentala framtida förutsättningar, det är jättebra. Och det kommer förmodligen borga för en fin aktieutveckling över tid. Men vi kan ju inte komma ifrån att lite grann beror också på vilket index du ingår i. I och med att vi har en sån enorm indexifiering globalt.
Det finns väl fler index än vad det finns börsbolag.
Absolut.
Noterade.
Ja, det finns över 10 000 index i USA, över 1400 i Sverige.
Mm, du ser.
Och vi har 1000 aktier på samtliga listor, så att även här. Mm. Lite deppigt.
En indexbubbla kanske.
En indexbubbla. Mm. Nu börjar jag fundera på om vi har en tidsbubbla här.
Ja, det känns som det.
Nej, men jag har en liten fråga, för vi ser inte tiden, vi behöver nästan en stjärnkikare för att se den här tvn som är en bit bort där vi ser tidsangivelsen. Så att jag tänker så här, bara kort och gott, vad har ni lärt er, vad har ni dragit för reflektioner och vad har ni lärt er och vad hade ni gjort om på annorlunda sätt om vi fick backa bak till fredagen den, vad blir det, 24, 23, 22, 21 februari innan den där måndagen?
Jag tar den först. Mm. Sen
du har den på volley.
Sen, ja, men bara, jag känner det, för jag hade ett mejl idag med en läsare och han blev lite sur på mitt svar, tror jag. Men han hade sålt vid börskraschen och inte köpt tillbaka, funderade på att köpa tillbaka nu. Och jag svarade bara att jag har ägt den här fonden under hela tiden och att månadsspara är bra. Liksom, och han tyckte att jag svarade, det var ett svar för en mellanstadieelev, för en tonåring. Så må det vara, det är enkelt. Jag får inte ge några råd, men alltså, det blir ju så fel ofta. Det tycker jag man lär sig med den här återhämtningen. Det är ju så lätt att man har handlat bort sig. Man sålde och sen som den här, det mejlet jag fick i helgen då, att man inte har köpt tillbaka ännu och nu ser man då har man en ganska kraftig kanske minusavkastning i år och börsen
upp till 1% nu.
Ja, och Johanna, vad är börsen ner i år? 4%
ja, eller? 4-5%.
Ja, det är liksom, det kan man ju leva med om man håller på med aktier, tycker jag. Det är ju,
ja, det måste man ju räkna med.
Kan du inte räkna med det, men kanske man räknar inte med minus 30 på några veckor som det blev. Men det har man ju också fått lära sig nu. Men framförallt kraften i återhämtningarna känner jag. Och jag lär mig lika mycket varje gång. Jag ser alltid statistik när det går så jättebra. Då är du ute de här riktiga dagarna när det vänder så tappar du jättemycket avkastning på sikt och sådär. Känner jag, sitt still i båten. Jättelätt att säga, nu får jag skälla igen. För att jag pratar till en 13-åring. Månadsspara, stå kvar. Det är lite, det är, egentligen skulle man ju prata till 13-åringar. För de skulle säkert göra det här, eller inte, jag vet inte. Men det är ju inte mer avancerat än så här, tycker jag.
Det är enkelt i teorin.
Det är ju faktiskt enkelt. Det är lite mellanstad, det är enkelt. Mm.
Men det är svårt i praktiken.
Men det är jättesvårt i praktiken. Jag håller på.
Det är jättebra att du påminner om det.
Nej, men jag fick själv idag då för det här, för att jag gjorde ett svar som var till en...
Som vem som helst skulle kunna ge. Det
var ja, men du vet, till en tonåring. Men svaret funkar ju.
Det är väldigt få följare. Vi har köpt mycket, alla vi tre, när det brann som allra mest. Mm. Men gemene man gjorde inte det. Mm. Och vi ser gång på gång. Mm. Man köper efter uppgång. Man säljer efter nedgång. Mm. Och sen missar man, vi är 31% upp från botten den 16 mars i Sverige. Och vi har varit nära på 50% upp från botten 23 mars i USA. Det är rätt många som har missat den uppgången. Vi brukar ofta få skäll när man pratar och lägger ut statistik över time in market versus market timing. Om man har missat de 10 sämsta dagarna på S&P 500 de senaste 20 åren.
Ja, men det är ju den statistiken jag letar efter.
Klassiker. Mm. Man får alltid jättemycket kritik. Vad hade hänt om man hade missat de 10 sämsta? Ja, good luck och liksom surra fast det vid en stol i 20 år och missa halva livet för att missa. Och då ska du veta exakt när du ska sälja och exakt när du ska köpa tillbaka igen. Good luck. Nu har det tystnat lite grann. Det här är ett skolboksexempel. Och Johanna, vi har också fått frågan här i podden. Ska man inte köpa in sig på marknaden vid ett enda tillfälle? All historik pekar på att man ska göra det. Nej, det ska man inte. Därför att det är skillnad på teori och praktik och den psykologi som ligger som en våt filt över börsen. Det hade varit jätteenkelt att köpa in sig precis innan raset, få jätteont i magen, sälja ut sig och missa återhämtningen. Det här är ett skolboksexempel i ultrarapid i år. Ja. Vad känner du att du har dragit för lärdomar av den här tiden? Man växer ju som investerare ändå ju mer man är med på börsen och ju mera olika årstider man genomlever.
Ja, men det här har ju varit en liksom krasch ändå av historisk magnitud, framförallt farten i kraschen och farten i återhämtningen. Och jag är bara väldigt, väldigt ödmjuk inför att det är helt omöjligt att tajma det där. Det var helt omöjligt att säga den 21 februari att nu kommer det hända något, nu är det lite högt värderat, nu kliver jag ur. Det sker inte. Och framförallt var det väldigt jobbig stämning där 16 mars när börsen bottnade. Det ska till bra mycket liksom guts för att våga skicka in allting då. För det hade ju lika gärna kunnat fortsätta rasa ett par dagar till. Så jag är helt med på det ni säger. Summa summarum, är det långsiktiga pengar, ja, men då bör man nog vara långsiktigt investerad på börsen. Sen har jag dragit en liten slutsats eller personlig lärdom i att jag försökte ju köpa så mycket som möjligt där. Jag var ju alldeles för tidigt på det, men det blev ju ändå med facit i hand väldigt bra köp. Men jag är ju typ alltid fullinvesterad, så jag hade ju inte så mycket att köpa för. Jag köpte för det jag kunde. Men där kanske jag har fått lära mig lite att använda belåning också, som man ska vara väldigt, väldigt försiktig med, så att jag vill liksom inte skicka ut det som något allmänt tips, men det är väl någonting som jag har fått som lärdom.
Ja, Per, absolut sista, för som Johanna så förtjänstfullt påminner om, tiden går fort när man har roligt. Vi börjar så sakteligen närma oss den magiska timman. Per, du har nyligen skrivit om cybersecurity, och det menar det här. Jag gjorde ett inslag eller jag lyssnade till Christer Gardell för en tid sedan, och han sa att Trygg-Hansa förmodligen skulle göra det absolut bästa kvartalet någonsin. Det har fått väldigt många människor hemma, då kanske man inte får lika mycket inbrott, man använder inte bilen lika mycket de här tiderna och så. Det är ju en sida av myntet. En annan sida av försäkringsmyntet, det är ju när man ska jobba hemifrån, så blir man ju kanske ett enklare byte för buset som kanske försöker angripa din dator och ta sig in på företagets nätverk. Cybersecurity. Du har skrivit om cybersecurity i en liten artikel. Johanna, hon har ändå doppat tårna här, ett bolag i portföljen. Jag har inte gjort det. Jag får dåligt samvete ganska jämnt ungefär hela tiden för det. Har du någon spaning från artikeln du skrev, eller har du själv någon exponering mot cybersecurity? Du får inte nämna Microsoft som indirekt har det.
Nej, men det är lite det sättet, strukturell tillväxt. Det gillar ju ni, vet jag, på andra sidan bordet. Den är jättetydlig, och man migrerar över mer och mer till molntjänster, nu säger jag det, Microsoft och Amazon och så vidare, och man jobbar mer hemma, det behövs inloggning i det, alltså, och organisationer utsätts för olika typer av angrepp där man vill lägga beslag på företags data som är kritiskt för att sen kunna sälja tillbaka med utpress. Vi har ju läst om några bolag på Stockholmsbörsen. Du kan säkert namnen. Det är väl Elekta, något annat.
Ja, Adtech man, var en ganska färgstark artikel i Dimension.
Där man liksom kapar data och sen säljer tillbaka det och sådär.
Norsk Hydro.
Ja, Och den typen av kriminalitet, den är väl tyvärr säkert här för att stanna nu när många nya branscher digitaliseras också. Jag tror att det finns tillväxt inom industrin och ja, det är väl som vanligt, det kommer alltid något ont med det goda liksom, att någon subkultur som växer till och sådär då, men det är en het sektor och den kommer nog vara ganska het tror jag när man ska digitalisera industrin och det kommer krävas mycket säkerhet, tyvärr. Det är väl lite så vi får leva med. Förhoppningsvis blir den billigare också, det är mjukvara och det kommer fler aktörer som erbjuder bra säkerhetslösningar och sådär, och att kanske priserna inte sticker iväg heller och sådär. Men tillväxt finns det hela digitaliserings, den stora supertrenden då, med molntjänster och allt. Vi kommer kanske jobba hemma mer än någonsin. Och nu, jag tror att man har stött på att man har lite halvkassa lösningar när man jobbar hemma eller dåliga uppkopplingar och sånt där. Sånt har man väl fått hårtesta lite under corona, kan jag tänka mig, att alla företag är inte i molnet än och man har sett vilka begränsningar det blir, en väldigt stor del ska jobba hemma och logga på hemifrån till säkra lösningar och uppdatera systemen på ett bra sätt och sådär. Så det är väl som du säger, du sa ju det själv, nu säger det igen. Men det har ju hänt väldigt mycket på 2 månader då. Kanske 2 månaders tillväxt motsvarar 2 år och allt där. Det är väl det här när man får hårtesta grejerna. Det här är här för att stanna och sen vet jag inte hur vi ska hitta vinnare och förlorare riktigt.
Men en bransch och aktier väl värda att hålla ett extra öga på.
Ja, faktiskt. Och det kommer säkert massor med börsintroduktioner. För det är ju en het sektor och det finns tillväxt och man vet att man får in ganska kapital ganska lätt. Och
så. Men ta tillfället i akt, du som lyssnar på det här under sommaren kanske, om du är nyfiken på någon av de här bolagen. Och det är ju företrädelsevis kanske USA som de finns. Jag menar, det finns ju en del ETF-er också inom cybersecurity. Leta upp en sån ETF så kan du hitta information om components eller constituents, alltså de bolag som ingår. Så där får du också lite inspiration kring vilka du ska läsa på mer om. För där återigen, det var det som skrev att jag tror att det var de. $1 investerat i cyberbus genererar $1,400 i avkastning. Så att det finns ju också incitament, och tyvärr så är vi svenska bolag totalt värdelösa i termer av att vi är ganska välvilligt inställda till att betala i förhållande till många andra bolag globalt. Så att vi betalar i allt större utsträckning än många andra bolag globalt, och vi betalar mer än många andra bolag globalt. Och det sker saker hela tiden. Det är jättestora pengar det handlar om. Så att det här cyberbuset är ju verkligen, det är här för att stanna. Det är en jättespännande trend. Jag har ju i alla fall ingen exponering ännu. Så att jag vet ju vad jag borde göra för hemläxa i sommar. För jag tycker att trenden är väldigt spännande.
Det är den. Vi får läsa på om dem i hängmattan helt enkelt. Nu så har vi passerat timmen, så tack för att ni lyssnade och ha en jättehärlig sommar.
Så hörs vi igen nästa vecka.
Tack så mycket. Tack för att jag fick vara här. Och trevlig sommar på er.
Tack för att du gästade.
Hej. Hej.